Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
För kroppen har ju en fantastisk självläkningsförmåga. Den kan ju fixa typ allt. Den gör ju det hela tiden. Vi har ju alla liksom lite pågående cancer i vår kropp jämt. Men om det är i balans liksom, då kan kroppen oftast hantera det. Så att det stora jobbet var ju att ta bort alla hinder från att kroppen skulle kunna göra det den är bäst på att göra. Det vill säga hitta balans.
Välkommen till Lifehacks med mig Niklas Li. Idag ska vi prata om ett riktigt intressant ämne, din inre kraft. Jag har bjudit in Helena Önneby som är coach, föreläsare och författare till boken Kraften kommer inifrån. Helena blev diagnostiserad med 6 autoimmuna sjukdomar, alltså kroniska sjukdomar vid ung ålder. Vid 37 års ålder så är Helena symptomfri. Vi ska få höra lite om hennes story och vi ska även få riktigt bra tips på hur man väcker sin inre kraft. Det här blev ett väldigt intressant samtal med Helena och jag spelade in över 2 timmar som jag nu har klippt ner till 30 minuter riktigt intressant material. Jag tyckte din hälsoresa var väldigt fascinerande.
Ja. Lite kort då så har jag fick min första diagnos, min första autoimmuna diagnos när jag var 12-13 år. Och sen blev jag sämre och sämre, fick fler och fler sjukdomar fram tills jag var 30. Och alla visade det sig senare vara av autoimmun karaktär, det vill säga du har ett överaktivt immunförsvar så kroppen attackerar egen vävnad kan man säga. Så jag hade det i tarmarna, i blodet, i huden, i levern. Det liksom flyttade runt som en liten eld runt om i kroppen av inflammation som satte igång en massa olika symptom. Och tidigare innan jag bestämde mig för att hitta min egen väg till läkning så hade vi hela tiden bara, jag ser det som att man stänger av brandlarmet. När man inom sjukvården bara ger immundämpande mediciner eller kortison. Så det jag valde att göra var ju att försöka ta reda på vad är grundorsaken. Var någonstans är branden? Så att vi släcker branden så vi slipper gå igång massa brandlarm överallt. Det vill säga symptom.
Okej, så brandlarmen är själva symptomen.
Ja.
Och branden är alltså grundorsaken.
Ja, men jag tänker så här rent. Ett enkelt exempel är så här, du får ju inte ont i huvudet för att du har Alvedonbrist. Du får ju ont i huvudet av någon annan anledning.
Ja.
Och om du tar en Alvedon, jag säger inte att det är liksom, att man inte kan göra det om man behöver, men det är ju som kroppen har signalerat att det är någonting som är lite i obalans nu. Och det kan ju vara att du behöver sova eller äta eller dricka något eller att du behöver släppa ner axlarna. Men när du bara tar en Alvedon och stänger av det där larmet som har gått så. Och i vissa fall kan det ju vara så att efter en nattsömn så mår du bra igen. Men för min del så var det ju lite större och svårare symptom som vi gjorde samma sak med. Det vill säga stänga av symptomet. Och då fortsätter ju inflammationen att liksom härja runt i min kropp. Så det jag gjorde då var att hitta en funktionsmedicinskt inriktad person som kunde hjälpa mig att just ta reda på grundorsaken och jobba därifrån. Så att jag kunde läka från grunden. Så att brandlarmen inte behövde fortsätta gå igång.
Just.
Och jag kunde få ja, förstås en bättre livskvalitet liksom, och slippa.
Och hur gick det? Hur gick det då?
Det gick bra. Ja. Det var ju förstås en... Nu har jag varit symptomfri i över 7 år. Så att,
wow.
Det var värt det. Och det förstod jag ju ändå. Det var väldigt tydligt för mig att den här vägen var rätt. Jag får väldigt tydlig... Min intuition är ganska tydlig när jag är på rätt spår. Och när jag är på fel spår. Men den är tydlig generellt. Så att jag förstod ju att nu är jag nått på spåren här. Så fortsätt den här vägen. Men från början så handlar det ju väldigt mycket om... Jag har haft en föreläsning några gånger som heter Det började med maten. För det var där vi började. Ta bort en massa olika födoämnen som vi trodde triggade min... alla de här symptomen. Och att att elden fortsatte härja.
Mm.
Så att det vi gjorde först var då att ta bort en massa födoämnen. Lägga till saker som kunde liksom läka min tarm. Och se över livsstilen generellt. Men... Och då förstod, alltså då märkte jag ju ganska snart att inflammationstrycket liksom gick ner i kroppen. Men jag lärde mig ju eftersom också, för den här livsstilen som jag började med då, den var ju väldigt extrem och krävde ganska mycket av mig. Så att det blev ju nästan en yttre stressor och ytterligare press i början. Så att då behövde jag ju hitta verktyg, mentala verktyg och stressdämpande aktiviteter som gjorde att jag hittade liksom en balans överhuvudtaget. Alltså inte bara, för det handlar inte bara om vad du stoppar i det, utan det handlar ju också om hur du mår inuti och hur dina tankar och känslor liksom matar på inflammation också. Så att, för mig blev det började med maten, men sen blev det ju lika mycket, och det är ju lika mycket träning att få ut kortisol, alltså få ner kortisolnivåerna genom fysisk aktivitet, men också liksom yoga och meditation som gör att du aktiverar kroppens parasympatiska system. För kroppen har ju en fantastisk självläkningsförmåga. Den kan ju fixa typ allt. Den gör ju det hela tiden. Vi har ju alla liksom lite pågående cancer i vår kropp jämt. Men om det är i balans liksom, då kan kroppen oftast hantera det. Så att det stora jobbet var ju att ta bort alla hinder från att kroppen skulle kunna göra det den är bäst på att göra. Det vill säga hitta balans. Så att då var det ju väldigt mycket... både ta bort liksom fysiska, praktiska triggers, men också mentala och känslomässiga. Så att det blev liksom en... Och det är därför jag har skrivit boken också. För att när folk frågar mig om den här resan så vill de veta, okej, hur gjorde du med glutenet och hur gjorde du med sockret och hur ofta åt du det här? Liksom, vilka kosttillskott eller vad det nu är. Och det är ju... Det är en jätteviktig del, men väldigt liten del egentligen i det stora hela. Så att, och också att hur, om du har krig i ditt eget huvud, liksom, om du är otroligt elak mot dig själv i din tanke, eller om du är i krig med livet, så spelar det inte så stor roll hur du mår rent fysiskt.
Nej. Ska vi kliva in på lifehacksen nu?
Ja.
Ja. Då får du börja med ditt lifehack.
Mm. Mitt första lifehack är sätt dig i förarsätet.
Ja.
Och det handlar ju just om det, att inse att jag är ansvarig över mitt liv. Jag är ansvarig för mina tankar, jag är ansvarig för mina känslor, jag är ansvarig för hur jag agerar och för hur jag reagerar. Jag är inte ansvarig för hur andra människor tänker och känner, agerar och reagerar. Men jag är ansvarig för mitt. Och i det ligger ju en enorm frihet också. Motsatsen är ju att vara offer. Alltså att sätta sig i världen bara drabba mig och politikerna är fel och min chef är dum och jag har inga pengar och jag har ingen tid och jag har ingen liksom, ork och jag har ingenting. Liksom. Att utgå ifrån att jag är ett offer för mina omständigheter. Men att välja att sätta sig i förarsätet, och det var ju precis det var ju det som skiftade allt för mig. Att jag valde, okej, jag har försökt delegera ansvaret för mitt liv till någon annan. Jag blir bara sämre och sämre. Det går åt fel håll. Om jag skulle prova att själv ta tillbaka ansvaret och förstås skaffa den hjälp jag behöver, men att det är jag som tar det slutgiltiga beslutet. Jag har liksom executive power. Hur skulle det skifta? Och det, för mig skiftade ju det allt. Jag tänker på, det finns en bok som heter A Man's Search for Meaning av Viktor Frankl.
Mm, jag har inte läst den, men jag har skrivit ner den, för du har tipsat om den förut.
Ja, men den är verkligen en sån riktig viktig bok, tänker jag, som många tror jag behöver läsa. För den handlar om, han var satt i koncentrationsläger under andra världskriget.
Just.
Förlorade allt, sin familj och alla sina ägodelar, och var fast där under lång tid. Och han, någonstans mitt i den här misären och traumat, vilket det förstås var, så insåg han att vad som än hände mig så kan jag välja hur jag responderar på det. Han säger ett liksom känt citat som jag inte är säker på att jag får helt rätt, men between stimulus and response there is a space. Therein lies your freedom. Alltså det, mellan det som händer dig och hur du responderar, det finns ett litet utrymme. Och det är där din frihet lever. Det är där du kan påverka. Det är där du kan förändra ditt liv.
Jag älskar, jag fick rysningar när jag sa det. Jag kände det,
ja, men visst, det är den häftig? För Det är ju just det. Och jag tar det som ett sånt extremt exempel. Mm. För om Victor kunde, under de omständigheterna. Och för honom var ju det att välja att förlåta dem som gjorde honom illa. Att välja att se solen på väg till sitt arbetsläger. Att välja att le mot en medfånge. Det var de där små sakerna som gjorde att han pallade med och kunde komma ut på andra sidan. Han överlevde ju och kunde skapa sig ett rikt liv efter det här hemska han hade varit med om. Om han kan, under de omständigheterna, och att han då kunde få den till sig under de omständigheterna också. Att jag kan inte påverka den situation jag är i just nu, men jag kan påverka hur jag responderar. Och genom att jag har påverkat det så kan jag förändras allt automatiskt. Och det är ju också en del av att sitta i förarsätet. Det vill säga, jag tar ansvar för det som jag kan påverka. Resten behöver jag ju hitta någon sorts acceptans till eller släppa taget om. Eller ibland kanske faktiskt ta emot eller acceptera. Men det är ju så otroligt mycket som vi faktiskt kan påverka, oavsett våra omständigheter.
Nej, det är så bra. Mitt nästa lifehack är: jag kan ha fel och det är okej.
Mm.
Det kan vara ganska svår, den tanken ibland. Men det är någonting som jag har försökt att verkligen öva på och stanna upp i många tillfällen och bara vänta nu. Det kan vara så att det är jag som har fel. Mm. Och om jag har fel, då är det helt okej. För man får ha fel.
Mm.
Och det här har räddat mig i så många situationer sedan jag började tänka på det här.
Mm.
Har du tänkt någonting på den?
Ja, men jag tänker att det sällan finns rätt eller fel.
Bra.
Det finns konsekvenser av alla val. Och då tänker jag, när du säger det, så handlar det ju också om att släppa. Det är ju väldigt mycket släppa egot.
Yeah.
Alltså att jag behöver inte bevisa mig, mitt värde ligger inte i hur mycket jag kan eller att jag får rätt i det här. Det finns ju någon som säger också, would you rather be right or would you rather be happy?
Just
alltså, vad är viktigast i den här stationen?
Mm.
Så att jag tänker precis det du säger, alltså just att faktiskt släppa, vad är det som är viktigt i den här stationen egentligen? Är det den här relationen eller att det blir bra till slut i den här utmaningen som vi nu står inför, vad det är? Eller är det mitt ego som behöver liksom poleras lite ytterligare?
Mm. Ja, exakt. Jag brukar göra en lite rolig grej för mig själv. Jag kollar inte på tv egentligen, men det finns ett tv-program jag kollar på av nyfikenhet, för att jag vill se hur folk reagerar i den här situationen. Alltså det är ett stort enda experiment egentligen, det här tv-programmet.
Mm-hmm.
Och det heter X on the Beach. Har du hört eller sett det?
Ja, jag har hört talas om det, jag har faktiskt aldrig tittat på det. Inte heller på tv.
Nej, men det är så här att singlar sätts i ett hus och sen får deras ex komma in en och en, och sen ska det bli massor av drama.
Ja.
Och det är ju fruktansvärt alltså.
Ja,
men
det är det.
Stackars alltså, personer som utsätter sig för det här. Mm. Men det som jag tycker är det intressanta är att alla konflikter som man ser där har att göra med egot.
Förstås.
så tydligt att man ser det och att alla vill ha rätt.
Mm.
Men så fort det, ibland så dyker upp någon person där man känner så här, men den här personen kan faktiskt släppa egot. Mm. Jag tror inte hen vet om det, men den här personen kan backa och släppa egot. Och helt plötsligt blir den här människan så fin.
Mm.
Och man bara känner att wow, den här personen behöver inte ha rätt i alla diskussioner eller alla seenden. Och det kan dyka upp en sån person i det där sammanhanget. Och man bara, wow, vad gör du ens där?
Ja.
Men det blir så tydligt i det här huset eller i det paradiset som de befinner sig i.
Mm.
Hur mycket liksom egot och det här med att jag vill ha rätt, hur mycket det förstör för dem.
Och hur jobbigt det är.
Ja.
Alltså för det är ju då ska man ju kämpa hela tiden. Och särskilt då om man faktiskt kommer på att man, men den där personen säger är ju ändå vettigt. Liksom. Och så ska man ändå liksom stå på sig och bara kämpa. Liksom. Och bara... släpp taget, det är okej. Okay. Ja. Jag var på ett retreat för massa år sedan med Björn Nattig och Lindeblad.
Det är faktiskt från han som jag har fått det här. Jag kan ha fel.
Tack Björn. Men det är ju just det mantrat, att faktiskt ta med sig det in i dagen också. Att inte bara just i den stationen, utan bara vara öppen för. Det är precis alltså, som jag tänker med mycket av det vi pratar om här. Så här, jag kan ha fel, men jag har provat det här och det funkar för mig just nu. Prova på dig. Alltså, det är ju det. Alltså att våga leva livet lite mer öppet. Eller liksom leva livet med en öppen handflata. Att låta en idé få landa och bo där ett tag. Och om den, så länge den känns rätt så får den väl vara där. Men sen behöver jag kunna släppa också.
Mm.
Lika mycket i en konflikt som i hur jag lever mitt liv.
Ja, precis.
Stort och smått. Mitt andra lifehack är tro inte på alla tankar. Och den känns ju ganska självklar tror jag för många. Men jag märker det, särskilt med många klienter eller när jag träffar kunder av olika slag. Just att det är som att vi tror på... Alltså vår hjärna är ju ett fantastiskt verktyg. Den är också ganska galen. Alltså den hittar på allt möjligt. Och vi tror på det allt den säger. Om den säger att idag är jag en hemsk människa, så går vi ut i världen som att vi skulle vara det. Eller jag är världens bästa, så beter vi oss som att det också är sant. Fast det är fortfarande bara en tanke. Jag tycker att det är intressant hur vi väljer att använda det här verktyget mellan våra öron. För att det kan ju hitta på alla möjliga hemska scenarier om saker som ska hända i framtiden. Och det kan också hitta på fantastiska drömmar om hur magisk den här sommaren ska bli. Det är precis samma process. Det är alltid bara fantasi. Men vi väljer ofta att gå på det som oroar oss. Och hur hemskt det ska bli eller det vi är rädda för. Medan vi skulle kunna tro på det där härliga. Det är precis samma process. Men det är ju som att dels så tror vi på dem och sen så följer vi det värsta som händer i den. Och där tänker jag att det handlar väldigt mycket om att bara... För mig har ju meditationen varit det största verktyget för att bygga på det här utrymmet. Som vi pratade lite om med Viktor Frankl också. Alltså mellan det som händer dig och hur du reagerar så finns det ett utrymme. Men det finns också ett utrymme mellan dig själv och dina tankar och dina känslor. Du är inte dina tankar och känslor, du har dem. Så du kan välja. Känns den här tanken härlig? Vill jag följa med den och utveckla den? Eller vill jag byta tanke? Men det är ju det första vi behöver göra för att testa det eller lära oss det är ju att börja med att observera tankarna. Och det gör man ju ofta i meditation. Alltså det betyder inte, meditation tänker ju många att det handlar om att få tyst där uppe. Men den här hjärnan, den är ju till för, alltså den är van att vandra och det är dess funktion är att hitta på alla möjliga saker. Det kan säkert Katarina Gospic berätta eller förklara på ett bättre sätt. Men jag tänker att det handlar ju om att förstå att vi inte är dem och kunna titta på dem och vara lite mer nyfiken. Liksom. Åh, spännande tanke, var kom den ifrån? Och, jaha, varför tänker jag så där? Eller det där verkar ju obehagligt, den släpper vi. Eller jaha, det här dykt upp någonting, det här behöver vi faktiskt göra någonting åt.
Och också liksom... förstå det här med att vår hjärna är ju mer skapt för att överleva snarare än att leva.
Mm.
Och då kommer den att skapa alla möjliga tankar om all fara som finns eller kan finnas i din närhet.
Mm.
För att bara göra dig säker på att du kommer att överleva.
Precis. Och idag lever vi ju inte i ett sånt samhälle där det är lika nödvändigt, för vi lever ju väldigt tryggt.
Precis.
Och då handlar det just om det, vilket vi ju vet nu med hjärnforskning, att vi kan bygga nya nervbanor. Men då behöver vi ju aktivt jobba med det under en period. Alltså att faktiskt välja och börja distansera oss lite från tankarna och sen välja vilka vi ska följa med.
Mm.
Så att vi inte alltid går ner liksom det absolut värsta som skulle kunna hända.
Du har ju, jag vet att du har ett kommande hack som flyter in väldigt bra på det här nu när du är inne på nervbanor.
Precis.
För att det här är någonting som du har delat med dig till mig för några veckor sedan och som jag har testat sedan dess.
Mm.
Och det har varit så bra. Och du får gärna gå in på det här, så kan jag också fylla på med mer vad du berättade för mig sen.
Just det. Det lifehacket då har jag kallat för tacksamhetsmuskeln.
Mm.
Och det är ju precis det vi pratar om. Vi har ett negativity bias, det vill säga det som söker faror, som gjorde att vi överlevde på steppen. Vi behöver inte lika mycket idag, men vår hjärna är ju fortfarande det den alltid har varit. Så vi behöver aktivt jobba upp nya närbanor.
Vi behöver hacka vår hjärna.
Vi behöver hacka vår hjärna,
yes.
Precis. Och vi kan, det är det som är så coolt. Men det kräver lite disciplin i början, liksom, eller att vi faktiskt aktivt jobbar med det. Så för min del så var det ju, när jag var väldigt sjuk i perioder, så var jag expert på att söka symptom. Och var väldigt uppmärksam på allting som var fel. För då behövde jag agera, tänkte jag. Och nu, liksom. Och så tänker jag att många har det, oavsett livssituation. Liksom, att man har sånt laserfokus på det som är problematiskt och det som inte funkar. Men att faktiskt aktivt jobba med sin tacksamhet gör ju att vi eftersom bygger upp nya närvanor. Och jag tror att det jag berättade för dig då, det var ju precis att jag hade varit någonstans och någon hade gått. Och jag stod kvar själv och jag noterade då att min hjärna, när den inte hade någonstans att ta vägen eller något särskilt att tänka på, så gick den till tacksamhet.
Det var det som var så häftigt när du berättade, för att jag tror att en vanlig hjärna som man inte har jobbat så mycket med tacksamhet, och jag hade inte jobbat så mycket med tacksamhet, då börjar min hjärna leta så här, men vad kan det finnas för problem eller fara, eller vad är för oro, att man liksom går åt den vägen.
Ja, men precis.
Men du berättade att din hjärna, när den får tystnad, då börjar den söka efter tacksamhet.
Ja, och det är ju verkligen för att jag har övat och övat och övat dagligen i flera år.
Ja.
Jag vill inte säga att det är någon jättesvår grej att göra, för det som är häftigt är ju att när du börjar söka tacksamhet, din hjärna vill ju ha rätt, så den kommer ju fortsätta söka bevis på att du har en massa saker att vara tacksam för.
Och du har byggt upp de här nervbanorna.
Precis.
I din, så du har motorvägar i din hjärna som går raka vägen till tacksamhet.
Ja. Ja, men man brukar ju likna det liksom med en djungelstig och en motorväg.
Ja.
Orosvägen för många är ju, det är autobahn liksom.
Ja.
Det går jättesnabbt att gå dit liksom. Medan tacksamhet, det är som en djungelstig och du behöver ta med dig machete och du behöver liksom tröska dig fram där. Och det är klart, då måste du aktivt välja den vägen. Men eftersom du fortsätter att gå på den här djungelstigen, så kommer den bli mer och mer upptrampad. Och autobahn kommer börja växa igen. Och så småningom så har du kanske en fyrfilig autobahn på tacksamhet.
Yes.
Och det är väl där, jag ska inte säga att jag alltid är där, men jag märker att min hjärna, det är liksom dit den, när den liksom ska vila eller inte ha någonting att göra, så hittar den liksom små, små saker. Och det kan ju vara, jag tror att det handlar väldigt mycket om, tacksamhet är ju att förstå att det inte, allt måste inte vara perfekt för att du ska få känna tacksamhet. Oavsett hur ditt liv ser ut, så finns det tusentals mer saker att vara tacksam för än att oroa dig för, till exempel. Alltså just bara nu, här sitter vi liksom. Det är lite regnigt ute. Det är varmt och torrt här inne. Min röst fungerar. Min hjärna liksom kan både hålla sig till något jag har tänkt innan, men vara kreativ. Mina naglar växer ut när de gått av. Det skulle göra skitont om de inte gjorde det. Och liksom, jag har en fin ring på fingret. Eller jag har vatten i ett glas. Jag får sitta här och prata med dig om något som jag tycker är jättespännande. Det här bordet är vackert liksom. Jag har kläder på kroppen. Jag har ett hem att gå hem till. Jag har människor som jag älskar och som älskar mig. Jag har, alltså, alla de här grejerna finns ju hela tiden. Sen visst, jag har också så här, jag skulle kunna skriva en lista på saker som jag skulle vilja förändra i mitt liv. Ja, det betyder inte att man behöver ignorera de sakerna. Men du är inte mer en ansvarsfull person för att du går och tänker på allt som inte funkar hela tiden.
Det är jätteintressant det där. Jag har märkt att min djungelstig där med manchete har börjat luckrats upp. Mm. Och nu kan jag faktiskt vandra. Det är fortfarande en stig, men jag kan liksom gå där utan att behöva hugga ner en massa djungel. Mm. Så att snart kommer jag nog kunna börja jogga också.
Ja.
Och du vet, sen blir cykeln, sen blir motorcykeln, sen sitter jag där med en raket.
Precis. Ja, men jag brukar tänka det ibland att jag bara, för det som är härligt, alltså jag brukar säga till när man ska börja öva tacksamhet, att det är tre viktiga saker liksom att komma ihåg i sin practice. Liksom. Det ena är ju att komma på nya saker hela tiden. Så att vi inte bara säger, jag är tacksam för mitt hem, jag är tacksam för min familj, jag är tacksam för min hälsa. Jag är tacksam för mitt hem, så här, utan att de här specifika sakerna. Jag är tacksam för att jag har rinnande vatten i kranen. Jag är tacksam för att jag kan röra på min kropp. Vad det nu är. Men liksom vara ganska specifik i det. Att känna på känslan. Inte bara skriva en lista som en checklista. Utan att faktiskt när jag tänker på den här saken som jag är tacksam för. Hur känns det i min kropp? Var bor tacksamheten? För det är ju det som gör. Alltså dels att det skapar alla de här positiva hormonerna i kroppen. Men sen också att det är väldigt nice. Jag brukar säga att jag tar ett dopp i tacksamhetsjakutsin.
Ah,
att jag faktiskt liksom bara så här, för till slut så blir den här känslan så van för dig så att du faktiskt bara kan, du behöver inte tänka på några specifika saker utan du kan bara vila i tacksamhet. Och det är ju en väldigt nice grej.
Jag tycker det är lite spännande när man kör tacksamhetsgrejer nu, att gå in och vara lite så här. Alltså man vill inte, jag vill inte prata högt om min tacksamhetsgrej. Jag vill vara lite så här smygtacksam över grejer.
Mm.
Och vara så här tacksam över saker som man normalt sett inte ens reflekterar över. Utan man kan gå in, nu vill inte jag göra det för att jag vill ju hålla dem för mig själv. Så det är svårt att ge ett exempel.
Mm.
Men man går in på så här små personlighetsdrag eller små, kan vara så här, ja men jag testar ett exempel och nu stämmer inte just den här. Men så här, jag är tacksam för min lilltå, för att den har en knorr på sig och nu har den inte det, men man hittar lite så här små udda saker som är lite humoristiska,
ja,
så man känner så här, men det här är lite kul att vara tacksam över, det här ska jag vara tacksam över faktiskt.
Ja, men jag tänker att det är ju just det här att vara specifik i det.
Mm.
För det är något som du förstår och det blir liksom härligt för dig. Jag tänker att det är det. Sen när vi är tacksamma så blir vi ju liksom magneter för mer att vara tacksam för. Och vi sänder ju också ut väldigt mycket tacksamhet, vilket gör att vi både sprider den känslan men också liksom drar till oss tacksamma människor på något sätt.
Mm.
Men det är ju just att hitta det som får oss att känna det vi vill känna.
Mm. Jag märkte det, för det har jag också märkt, att jag också ger mer tacksamhet nu när jag börjar liksom öva med min egen tacksamhet. Jag märkte det i morse faktiskt, när jag går upp mycket tidigare nu än Ellen, min tjej. Och i morse så råkade jag börja rassla med garderoben, precis där hon ligger och sover. Och då vände hon sig om lite irriterad, för hon blir väckt liksom 6 på morgonen typ.
Mm.
Och bara, men vad håller du på att rassla om nu? Så här, lite irriterat. Då hade ju en så här, en dålig respons kunde vara, men jag ska bara ha mina kläder, lugna dig, så somna om. Men då märker jag bara, utan att jag ens tänker på det, så bara lägger mig bredvid henne och säger, nej men för att jag älskar dig.
Ja.
Och så pussar jag på henne istället.
Ja.
Då blev hon jätteglad och somnade om.
Ja. Ja, men det är ju verkligen, det är ju de där små, små sakerna.
Mm.
Där var vi ju igen då, emellan det som händer dig och hur du responderar.
Mm.
Där bor din frihet.
Just det.
Det var ju där du ändrade riktning på det som skulle kunna ha hänt. Det kunde ha blivit något så här, bara irriterade kommentarer det första som hände på morgonen. Men du valde liksom att, okej, nu har jag en situation här. Hur kan jag göra det jag vill av den?
Ja.
Och så tog du makt över den situationen och gjorde något fantastiskt av det.
Ja, precis. Och det bara hände. Jag vet inte hur det gick till. Men,
nej.
Men hon kom ner sen när hon vaknade efter någon timme och var jätteglad och dansade ner.
Liksom. Ja.
Men annars hade hon säkert bara, men du kan inte hålla på med garderoberna på morgonen sen när jag sover.
Men det är det som är grejen med hela det här. Vi fokuserar på oss själva och tar ansvar för det. För att när vi har fyllt på hos oss själva, då kommer det påverka människor runt omkring oss.
Mm.
Så det här är ju inte liksom, för det finns inget själviskt i det.
Nej.
Det är liksom motsatsen till det. För när jag ser till att jag är mitt bästa jag, då kommer också andra människor få de effekterna av det. Vi kommer påverka människor i vårt rum, vi kommer påverka världen till slut liksom, för det blir som ringa på vattnet.
Just det, just det. Tack så jättemycket för att du kom hit. Det här har varit så spännande och intressant.
Tack så jättemycket. Verkligen jättehärligt samtal.
Och vill man veta mer om dig eller komma i kontakt med dig, du har ju dels den här boken som du har skrivit, Kraften kommer inifrån. Yes. Praktiska verktyg för holistisk hälsa.
Mm.
Den har jag fått här, så den ska jag läsa. Väldigt spännande.
Mm. Sen kan man lättast, jag är mest på Instagram, där heter jag Pure Personal Power. Eller min hemsida www.helenaonneby.com.
Jättebra. Så där får ni gå in och skriv till Helena.
Ja, gör det. Det är jättespännande, jag älskar att prata om sånt här. Och jag hjälper gärna till om jag kan, eller får inspiration eller vad som helst.
Ja, men jättebra. Hör av er. Och behöver ni en coach så finns du där också inom de här ämnena.
Yes.
Och du föreläser även.
Mm. Ja. Ja, håller kurser på företag och workshops och lite allt möjligt.
Ja, jättebra. Mm. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Nu har ju Lifehacks varit igång ett tag och jag tycker att det är så kul att få lyssna på de här intressanta personerna och höra deras bästa knep inom deras områden. Jag vill bara tacka för alla fina meddelanden som jag får. Det känns verkligen som att många kan ta till sig det här. Om du har lyssnat på några avsnitt av Lifehacks nu, då får du gärna gå in på iTunes och ge ett betyg eller kanske skriva en kommentar om du vill, för att det vore kul att höra vad du tycker. Vi hörs igen nästa vecka.